Så god morgon allesammans. Och ni har redan blivit välkomnade. Ni som är här och för er som lyssnar på internet, så säger vi också välkommen till er. Härlig lovsång, härlig första halva av predikan från pastor Peter. Jag kommer nog fortsätta, tror jag, i ungefär samma anda eller tankebana. Men innan vi går så långt så kan vi bara stilla våra hjärtan en gång till i bön. Herre, vi tackar dig den här morgonen för en ny dag med nya möjligheter. Omständigheterna runt omkring oss förändras alltid, men du förändras aldrig, Herre. Du är densamme igår, idag och för evigt. Och det är vår trygghet, det är det som vi behöver veta. Att det du har sagt om oss, det du har gjort för oss, det kommer att bestå i all evighet. Och därför kan vi tryggt vila i vår frälsning, vila i ditt ord och i dina löften om vilka vi är. Och Herre, vi tackar dig Jesus för att vi är söner och döttrar av den högste guden, av konungen. Och vi är befriade från alla den här världens pålagor, även då vi vill vara goda medborgare och göra rätt för oss. Men vi är över denna värld därför att du har frälst oss och tagit oss ut ur den här världen. Precis som ordet församling eller kyrka i grekiska betyder, ekklesia, de som är utkallade ur den här världens system. Herre, vi ber just nu att du välsignar de här tankarna i ditt namn. Amen. Jesaja 51. Så träffar vi på en man som heter Abraham. Och han är förmodligen en av de, ska vi säga, kanske fem mest kända bibelfigurerna. Jag vet inte vem som skulle vara mer känd. Mose kanske, Paulus och Jesus själv förstås. Men Abraham, han är skriven om mycket i Bibeln. Och han har också fått ett smeknamn. Trons fader. Och ibland så kanske vi läser om Abraham eller någon annan i Bibeln. Och vi tänker att okej, men det var ju Abraham. Det var då det. Och det var liksom bara för honom. Men faktum är att Bibeln gång på gång beskriver oss som någonting som pastor Peter också sa, väldigt speciella, väldigt unika. Precis lika unika som Abraham. Att om vi sätter vår tro till honom, till hans löften, till hans plan, ja, då kommer Gud inte att behandla oss på något annat sätt. Därför att hans löften är för alla. Och jag älskar vad det står i Romarbrevet 2 och vers 11. Att Gud inte är, eller har inte anseende till person. Och samma sak står det i Apostlagärningarna 10 och verserna 34 och 35. Gud har inte anseende till person. Det vill säga, han väljer inte vissa människor slumpvis. Han har inte liksom en tärning som han kastar där uppe i himmelen, liksom vem som ska bli frälst och vem som ska bli utvald och vem som ska bli använd och insatt i olika. Utan i hans plan så väljer han människor, men inte bara för att de på bekostnad av någon annan ska bli välsignad, utan för att andra människor genom dem ska bli välsignade. Och det står att i Abrahams säd, i det löfte som Gud gav till Abraham, så ska alla folk bli välsignade. Så det är därför som vi talar om Abraham som trons fader. Och jag tänkte på det här liksom, en människa och betydelsen av en människa. Vi var som sagt var i Finland här i helgen. Och pastor Juha, som många av er känner, han har varit här ett antal gånger under åren. Många har varit på besök i församlingen i Helsingfors. Han fyllde 60 år. Och det är alltid speciellt, ni vet, när man fyller sådär jämna år och så vidare. Och naturligtvis så var det ett stort program för de som, eller vi som var där, om det var mat och det var underhållning, sång, musik, vittnesbörd, diktläsning, jag vet inte allt vad det var. Men det var också ett bildspel så här på en duk, och naturligtvis så började man när han var en bebis 1952. Han satte liksom med svartvit bild liksom, och sen fick man följa honom då liksom genom åren och så vidare. Och en av programpunkterna, det var att man skypade folk, som det nu heter, det har blivit ett svenskt ord, så att man skypar någon, det betyder att man ringer via datorn. Och som om ni inte visste det, jag säger det till mig själv, jag just upptäckte det, men i alla fall så hade man en stor sån här duk, och så fick man se olika personer runt om i världen som man ringde till, och de gav en liten hälsning, och en av dem var Pastor Schaller, och han satt på sitt kontor i Baltimore, och så sa han så här att, ja, tack för ditt liv, att du liksom svarade på Guds kallelse. Och så sa han så här att om vi skulle ha lämnats till oss själva, det vill säga att om vi inte hade blivit frälsta, om Gud inte hade kommit in i vårt liv, om vi inte hade börjat att följa Gud, vad hade vi då varit? Eller vilka hade vi då varit? Och det är en intressant tanke, och vi vet ju egentligen inte. Kanske vi hade varit liksom utslagna, och det hade gått väldigt dåligt för oss mänskligt, världsligt. Eller så hade vi kanske varit jätterika och berömda och framgångsrika på olika sätt. Vad vet jag, men vad spelar det för roll om vi ser det i bemärkelsen att om vi vinner hela världen men förlorar vår själ, vad spelar det för roll? Men att känna Kristus, och jag tänkte just på det här att om vi hade lämnats till oss själva, då skulle vi vara någonting helt annat. Men han fann oss, och han sökte oss, och vi svarade på det här. Och jag tänkte just på vad det står här om Abraham i Jesaja 51. Jesaja 51, verserna 1 och 2. Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på klippan, ur vilka ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilka ni har grävts fram. Se på er fader Abraham och på Sara som födde er. Ty medan han ännu var ensam kallade jag honom, och jag välsignade och jag förökade honom. Och jag tänkte liksom, här har vi Abraham som bodde i staden Ur. Och det är i nuvarande Irak ungefär. Och han var en kaldé. Gud kom till honom. Han levde i en mörk och fallen värld, där människor tillbad stjärnorna och planeterna och avgudar och naturkrafter och allting vad det var. Och den levande guden kom till Abraham för att han såg i hans hjärta att det fanns någonting där. Han sökte efter, han längtade efter den levande guden, som det stod. Att ni som letar efter rättfärdighet, ni som söker Herren, står det i vers 1. Att det var Abraham. Han sökte honom och Gud kom till honom. Han hade kommit till alla andra också, men de hade stängt sina hjärtan. De hade valt att tillbe skapelsen snarare än skaparen. Och det står här i vers 2, tre saker om honom. För det första står det att Gud kallade honom. Han kallade honom. Och jag tycker det är så häftigt med Guds kallelse, för att i grekiskan i Nya testamentet så används ett ord som är parakaleo. Parakaleo. Och kaleo kanske inte låter så konstigt. Det är i stort sett därifrån vi får ordet kalla. Men para är också där vi får ordet parallell. Alltså det vill säga att kallelsen är någonting som går parallellt med oss. Det är inte någonting som kommer under en viss tid i livet och sen är det borta. Utan kallelsen följer oss. Det är som att kallelsen är vår kompanjon, vår följeslagare. Att Gud kallar oss hela tiden. Ja visst, han har kallat oss ut ur den här världen till att bli Guds barn, bli frälsta. Men han har också, eller han fortsätter också att kalla oss dagligen, stundligen, liksom att lämna det här området. Jag har någonting bättre för dig. Ni vet hur det är i våra liv, hur Gud ständigt arbetar med oss. Att det är vissa platser som vi kanske är på, det är vissa saker som vi gör som kanske inte är uppbyggliga. Ja, vi har friheten, men Paulus säger, missbruka inte den friheten. Och Gud verkar i våra hjärtan. Och helt plötsligt så säger vi, nej, jag vill lämna det här. Jag vill gå vidare. Gud har något bättre, någonting större för mig. Och precis som Abraham bröt upp från sitt hemland och gick till den plats Gud hade förberett för honom. Där han skulle göra honom till en ny nation. Och den nationen skulle Gud välsigna. Och genom den nationen skulle skriften bli skriven. Genom den nationen skulle profeterna komma. Och genom den nationen skulle Messias födas. Inte bara för att välsigna det folket och den nationen, Israel. Men alla folk. Alla folk, det är också vi. Och det var det som hans kallelse innebar. Och på samma sätt så drar Gud oss dagligen, hela tiden. Bryt upp. Gå vidare. Och gå och finn den välsignelse som jag har förberett för er. Och det var så underbart att följa pastor Johas, det här bildspelet som de hade där. För att han var litet barn, bebis, och sen blev han ett barn, sen blev han en tonåring. Och sen jobbade han med bilar. Jag tror han var plåtslagare så här. Han liksom fixade bilar. Och givetvis han var en tuff kille. Och han var, det var mycket alkohol. Och det var mycket liksom hela den här biten. Och en dag så var det, och det här berättar jag därför att han har berättat öppet och alla andra har berättat öppet också, men att hans dåvarande fru, när hans kompis sa okej, jag vill ha din fru, så han tog hans fru och gick ifrån honom. Och han var helt förstörd. Och sen läste han en sån här annons att en amerikansk pastor skulle vara i Helsingfors och predika. Och han var 23 år gammal, pastor Johan, vid det här tillfället 1975. Och han gick dit, och vad han upptäckte var att det var en amerikansk pastor som också var 23 år gammal. Och han hade liksom förväntat sig någon med lite grått hår och lite pondus och så vidare. Men det var bara en pojke, och liksom lika gammal som han själv. Och liksom han hörde och tänkte, wow, fantastiskt, vilket budskap. Och han hörde de här orden och det här som helade honom från liksom alla de här såren. Han blev vidrörd. Han blev kallad. Som Abraham togs ut ur sitt land, Kaldén, ut ur staden Ur, så kallade Gud också pastor Juha ut ur sin situation. Och det här är också oss. Någonstans fann Gud oss. Och någon här i rummet, jag ska inte säga vem, pratade med mig förra lördagen och sa, för 17 år sedan så var jag i en särskild situation. Och man sa så här, jag trodde aldrig att jag skulle ha det jag har idag och vara det jag är nu. Men Gud kom in i mitt liv. Och liksom det är sant för oss alla, eller hur? Och det är så underbart liksom att bli kallad av Gud. Och sen står det här att han blev välsignad. Han blev välsignad. Det är den andra punkten här. Och jag tänkte på hur det står i Efesierbrevet 1:3. Att Gud har välsignat oss med alla de himmelska välsignelserna. Och jag tänkte på det som pastor Peter sa också. Att ibland så tänker jag, vad är det som gör att vi är så speciella? Vi bara går omkring i den här världen och vi är ju som alla andra människor. Men det är vi inte. Det är någonting här som har skett med oss. Och Gud ser det. Och änglarna ser det. Och förhoppningsvis ser andra människor det också. När Kristus skiner genom oss. Ibland, förhoppningsvis. Men jag tänker bara på liksom detta. Att han välsignade oss. Med alla de himmelska, alla de andliga välsignelserna. Och kanske också med några jordiska, världsliga välsignelser. Som vi kan använda för att välsigna andra människor. Men det är en fantastisk tanke. Och vi har fått ett nytt liv. Vi har fått en ny familj. Och jag tänkte just på det här att många av hans släktingar var på besök där också givetvis. Del kanske var troende, men jag tror de flesta var det inte. Och de var där liksom, och det var många fler som kom från församlingen, så att den andliga familjen var mycket större än den fysiska. Men det var så underbart liksom att se hur människor byggde upp dem och hälsade på dem och liksom verkligen inkluderade dem. Och det finns en härlig tanke i Romarbrevet 5. Och det är egentligen vers 10, men också i verserna innan där. Där det står att hur mycket mer ska Gud inte välsigna oss nu när vi är hans älskade barn. Och för varför han säger det är att därför att i de verserna som står innan så står det att medan vi ännu var syndare, när vi var i det här fallna, syndiga stadiet som alla människor är, där vi föds med en knuten näve som liksom tittar upp i himlen och säger Gud liksom att i det tillståndet älskade Gud oss. Men då var han begränsad i vad han kunde göra för oss. För den helige guden kan inte ha gemenskap med synd. Men han sände sin son in i den här världen som vi hörde blev till synd. Så att vi kan bli hans rättfärdighet. Han säger ge mig allt skräp så ger jag er all välsignelse. Är inte det ganska bra? När vi vill göra en bytesaffär i vårt liv. Då vill vi ha någonting som, vi vill inte lämna ifrån oss någonting som är bra utan att få någonting som är minst lika bra tillbaks. Men så är det inte med Gud. Han säger liksom, ge mig allt skräp så får ni välsignelse. Det tycker jag är en väldigt bra bytesaffär. Och han säger här att jag har välsignat er. Därför att han älskar oss redan i det här stadiet. Men nu när vi är i Kristus, när vi har blivit gjorda till hans rättfärdighet, vi har fått den tillräknad av honom som en gåva. Nu kan han umgås med oss. Och inte bara kan, han vill. För att han har låtit sin egen karaktär och natur bo i oss. Så att för Gud så är det inte bara en möjlighet. Utan det är en längtan efter att umgås med oss. Och han har välsignat oss. Och jag tänkte också på hur Gud välsignade pastor Johan när vi var där och liksom han fick se så mycket runt omkring sig, liksom vad som har hänt i hans liv och så vidare. Och vi kan säga samma sak, men sen är det en tredje grej här i vers 2, att jag välsignade och jag förökade honom. Här har vi ett tredje ord, att föröka, man blir fler. Och när dels i det här bildspelet och dels i det här när de skypade till olika personer, så fick man se hur många liv som hade blivit vidrörda på grund av att han svarade på Guds kallelse och att Gud hade välsignat honom. Och det var otroligt. Man såg honom i Baltimore liksom bland tusentals människor som vänner och kontakter. Man såg honom i Thailand på en missionsresa och en missionskonferens och hur de har skickat missionärer dit för att jobba. Man såg honom i Kenya med några små barn där och de har startat en församling och alla grejer liksom, att plåtslagaren, den tuffa killen som gick och hans liv var i spillror, men Gud fann honom, kallade honom. Han svarade på kallelsen och Gud välsignade honom. Och nu har han förökat hans liv. Och jag tror att han själv var förvånad. Och vi är också förvånade. Liksom, har Gud gjort allt det här genom mitt liv? Och det var hans egen son också som är med i församlingen och hans fru. Som ledde hela programmet och visade alla de här grejerna. Och liksom njuta av sin egen frukt. Att Gud förökar oss. Och jag tänker på så många gånger i Apostlagärningarna 3. Vi behöver inte läsa det, men de första 10 verserna i Apostlagärningarna 3. Så talas det om en man som satt vid templets port. Och han var lam, han kunde inte gå. Och eftersom han inte kunde gå så kunde han inte jobba och då kunde han inte försörja sig. Så han var bokstavligen talat totalt beroende av gåvor från människor för att ens överleva. Och han satt där vid templets port. Och Petrus och Johannes kom gående. Och de stannade vid den här mannen. Och han blev naturligtvis glad och fick lite hopp liksom att han skulle få en gåva. Så att han skulle kunna köpa sig någonting att äta och överleva en dag till. Men så säger de någonting väldigt intressant. Och de säger så här att guld och silver, det har vi inte. Men det vi har, det ger vi dig. Och vad var det de hade? Jo, de hade ordet. De hade Guds ord. Och de talade ett ord till honom, egenskap av apostlar. Och den här mannen fick åter tillbaka sin förmåga att gå. Han blev helad. Och han stod upp på sina ben och det stod att han hoppade och dansade och prisade och jublade över att Herren hade gripit in i hans liv. Att Gud hade kallat honom ut ur den här situationen. Och jag tycker det är så fantastiskt att läsa om honom. Att han fick allt det här av dem. De sa, vi ger dig vad vi har. Och vet ni, vi har tagit emot exakt samma sak som Petrus och Johannes. Guds ord, frälsningen, det eviga livet. Och jag tänker på ibland mig själv och säkert er alla här, men kanske i egenskap av ledare eller pastor, att ibland liksom människor har smärta, man har besvikelse, man har ilska, man har problem, man har svårigheter på olika sätt i olika sammanhang, och man säger, men kan du hjälpa mig? Och man tänker, men jag har ju ingenting att ge. Jag är lika svag och lika problematisk som vad du är. Men vad jag har, det kan jag ge dig. Vi kan bara ge Kristus som vi själva har fått. Och då säger jag, det var inte mycket att komma med. Jo, det är fantastiskt mycket att komma med. Det är fantastiskt mycket att komma med. Därför att den här mannens liv blev förändrat. Och genom att vi talar ordet i olika sammanhang, frimodigt, precis som det har gett till oss fritt, så ger vi det fritt till andra människor. På samma sätt så kan det innebära att människor blir helt förändrade och helade och befriade som den här mannen blev. Och det finns ett annat exempel, eller många andra exempel, men bara ett som jag roade mig med att läsa lite grann om igår i Johannes 9. Den blinde mannen, han hade ingen syn. Och han var också totalt beroende av att människor ledde honom någonstans eller gav honom vad han behövde för dagen och för stunden. Och fariseerna, de religiösa ledarna som trodde sig ha tolkningen eller den rätta tolkningen av Bibeln, de talade liksom omkring och sa, Jesus, vem tror du egentligen har syndat? Är det han själv? Så att blindheten är ett straff för honom? Eller är det hans föräldrar så att han liksom har ärvt det här? Det är på grund av deras synder. Och Jesus säger någonting underbart i de första verserna. Han säger, det är inte på grund av hans synd. Det är inte på grund av föräldrarnas synd. Det är på grund av att Guds gärningar ska kunna uppenbaras på den här mannen. Och jag tycker det är ganska fantastiskt att tänka på. Att Gud vet allt. Han har satt in oss, han har gett oss en kropp i den här världen som är föremål för död och förgängelse. Han har satt in oss i en fallen syndig värld. Och våra kroppar och våra liv är inte felfria. De är inte fläckfria. Det är en svår värld. Och vi säger, men varför? Är det på grund av våran synd? Är det på grund av våra föräldrars synder? Är det på grund av någonting annat? Varför? Och han säger, tänk inte i de banorna, säger han. Tänk inte så att det är på grund av någonting ni har gjort eller inte gjort. Utan det är för att Guds härlighet ska kunna bli uppenbarat på er. Då får vi allting i ett helt nytt ljus. Ett helt nytt perspektiv. Att Gud ville bara ingripa så att människor skulle se att det finns en levande Gud. Och det gjorde han också. Han helade honom. Och det är så häftigt, för att när han hade blivit helad så sa de: men vem helade dig? Ja, men det var den här mannen här som ni vet, som går omkring bland oss. Han visste inte ens hans namn. Ja, ja, men vet du inte att han helade dig på en sabbat? Och på sabbaten får man inte, då ska man vila. Då ska man inte hela någon. För det är en gärning, det är ett arbete. Jaha, okej. Okay. Så det är det som är problemet då. En människa får sin syn, som har varit blind, född blind i hela sitt liv, och kan nu leva ett värdigt liv. Okej, okay. Men det är sabbat. Så det är det som är problemet. Det är det som ni ockuperar era tankar med. Och de diskuterar och de ställer massa frågor till den här mannen. Och om ni läser de här 10 verserna, eller vad det nu kan vara, de här första, eller den här delen, så ska ni se att han tröttnar på dem. Han liksom bara säger: men lägg av. Jag vet inte liksom, jag vet bara att den här mannen som går omkring bland oss, han har helat mig. Och jag tror inte att Gud hör syndare. Jag tror inte att Gud skulle använda en syndare att göra sådana fantastiska mirakler. Och dessutom ge Gud äran för alltihopa. Nej, jag tror inte det. Så jag tänkte liksom bara att tänk hur vi kan fastna med sådana grejer. Hur snabba vi är att döma. Och jag tänkte bara på ett exempel. Den här ryska kvinnan som på 90-talet var så oerhört duktig friidrottare, Ludmilla tror jag hon hette. Och hon var som en halvgud i Sverige liksom. Hon vann alla medaljer, hon var så duktig och allting. Och sen kom det fram att hon var dopad. På en enda gång så åkte huvudet av. På en enda gång så läste man ingenting mer än massa negativitet. Och nu är hon ingenting. Jag vet inte, jag har aldrig talat om henne. På en enda gång, liksom. Hur snabba vi är att göra oss av med någon. Duktig, fin, liksom allting. Ett misstag, du är borta. Och jag tänkte just på det här liksom att så tänker inte Gud. Ständigt kommer han tillbaka. Ständigt förlåter han. Ständigt reser han oss upp liksom. Och vi dopar oss billigt talat ibland. Och gör alla problem. Eller kanske någon har gjort det också fysiskt. Jag vet inte. Men vad det nu än är frågan om. Men liksom Gud kommer alltid in. Och helar och förlåter. Och det finns så många. Jag ska inte dröja allt för länge här. Men jag tänkte på några stora, så att säga, stora inom citationstecken, namnen. En man som många av er har talat om, Dale Moody, han levde i Chicago i slutet på 1800-talet. Och han satt en gång och lyssnade till en predikan, och den här predikanten sa så här: att ännu har världen inte sett vad Gud kan göra med en människa som ger sitt liv och sitt hjärta åt honom helhjärtat. Och han tänkte i sitt hjärta att jag vill vara den personen som ger mitt hjärta helt. Och man räknar med att mellan 1 och 2 miljoner människor avgjorde sina liv för Kristus genom hans predikningar på den tiden. Och då fanns det inget internet, bara en telegraf, ungefär liksom. Jesus lever. Det går inte lika fort. Men det var helt otroligt vilken påverkan den här mannen hade på världen. Därför att han hörde någon tala om att det finns möjlighet att ge sitt liv till Jesus. Inte bara att bli frälst, men att bli använd av honom. Och jag tänkte vidare på en annan man som heter David Livingstone. Som säkert alla här har läst om i skolböckerna. Jag läste om honom. Det stod inte ett ord om att han var kristen eller någonting. Det stod bara att han var en upptäcktsresande. Han var en vetenskapsman. Det stod ingenting om honom. Men om vi läser den sanna historien om honom, så var det bara en biprodukt. Han var där därför att han var i Afrika därför att han hade hört en predikan i Skottland när han var liten, och han hörde predikanten säga att han hade stått på ett berg och han hade sett röken från 1000 byar där inte namnet Jesus hade nämnts. Och han tänkte: jag vill gå till de byarna och nämna namnet Jesus så att de kan få liv. Därför blev han en Afrikaresenär. men han var intelligent, han var kunnig, han var utbildad, så han gjorde de här upptäckterna och han skrev om det och han fick audiens hos drottningen och det ena med det andra blev alltså känd. Men hans hjärta var för de förlorade, inte för att upptäcka någonting och skriva om det i några tidningar. Och jag tycker bara det är underbart att tänka på de här människorna som Gud har rest upp och använt. Abraham, pastor Johan, den lame mannen, den blinde mannen, Dale Moody, David Livingstone. Och jag tänker på liksom, vad är det vi har egentligen att ge människor? Guds nåd. Det är inte någonting mer. Vem är jag att ge er någonting ens idag härifrån? Ja, det är bara, jag ger någonting som jag har tagit emot. Vad har ni att ge i veckan som kommer till människor? Egentligen ingenting i er själva. Men det ni har tagit emot från Herren kan vi ge vidare. Vi har lärt oss att ta emot hans nåd. Vad är det som gör att vad är det som en mogen kristen har att erbjuda en mindre mogen kristen? Mer av Guds nåd. Därför att man egentligen att vara en mogen kristen handlar egentligen inte om att jag har ackumulerat mera kunskap i min hjärna, utan om Gud. Utan det handlar egentligen om att jag har lärt mig mera om Guds nåd. Och därför har jag någonting att ge någon annan. Och tänkte bara på det här idag som avslutning. Betydelsen av en människas liv. Vem hon eller han än är ofattbar. Om vi ger våra liv till Jesus, om vi låter Gud kalla oss, välsigna oss och föröka oss, då har vi ingen aning om hur. Och jag tänker på igår så såg vi den här bildspelet om pastor Joas liv. Men jag tänkte att en dag så kommer vi att se samma sak hos Gud. Han behöver ingen teknik som inte fungerar, utan liksom det fungerar. Jag vet inte hur han kommer att visa det, men han kommer att visa den sanna påverkan som hans ord hade i våra liv. Och vi kommer att vara överväldigade över hans nåd och vad han gjorde för oss och vad som hände med oss. Och någon kanske tänker i sitt stilla sinne, och jag är en av dem naturligtvis, att men så bra har inte mitt liv varit. Hur mycket har jag gjort för Gud? Jag har varit borta från kyrkan i åratal. Jag har gjort massa misstag. Jag har inte vandrat med Gud. Jag har inte gjort det. Jag har inte... Inga problem. Det är idag som det gäller. Det är nu som det gäller. Gud är inte intresserad av våra misstag, våra synder, våra problem. Eller det är han på ett sätt, men han vill hjälpa oss ur dem. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Känner jag Gud nu? Känner jag hans nåd? Är det det? Det är det som är intressant. Ingenting annat. Och var vi än befinner oss idag så vet vi att Gud är där och knackar på dörren. Som det står i Uppenbarelseboken 3:20. För att han vill komma in och hålla måltid med oss. Och att hålla måltid, att äta med oss, det betyder att ha gemenskap med oss. Det är det han är intresserad av. Inte att vi gör en redovisning över våra synder och problem och misstag som vi har begått. Utan han är bara intresserad av att vi ger våra liv till honom just nu. På nytt och på nytt och på nytt. Och jag talar inte om frälsning, utan jag talar om kallelsen. Hur han kan och ska och vill och får använda våra liv. Herre, vi tackar dig just nu, Jesus. För att du kallar oss. Och du välsigna oss och du förökar oss. Det är helt och hållet ett verk av dig. Men vi måste säga ja till det. Och kanske du är här idag, kanske du lyssnar på internet och du har inte ens initialt sagt ja till Jesus. Du har inte tagit emot frälsningen ännu i ditt hjärta. Det här är en möjlighet att göra det. Om du har lyssnat på budskapet. Om du har blivit vidrörd av den helige ande. Och du förstår att du, precis som alla andra, är en syndare som behöver nåden. Som behöver frälsningen. Bjud honom in i ditt hjärta just nu. Skjut det inte framför dig. Säg i ditt hjärta: Jesus, här är jag. Jag vill bli ett Guds barn. Jag vill ta emot dig. Jag öppnar mitt hjärta för dig och tar emot dig som min Herre och frälsare just nu. Och det står så underbart i ditt ord här att du visar inte bort någon som kommer till dig. Oavsett bakgrund, oavsett någonting. Tack Jesus att du frälser. Tack att ditt blod försonar oss med dig. Tack att vi är nya skapelser i dig då vi har trott på dig. Tack att vi kommer att vara med dig för evigt. Du som är den levande guden som bor i ett ljus dit ingen människa kan komma. Herre, vi tackar dig. Vi prisar dig. Och om du är frälst och du har vandrat med Gud men du vill förnya detta på något sätt, att säg ja till Herren på det område som just nu han talar till dig om. Vad det än är. Säg att jag vill vara den här personen som blir en mottagare av din nåd. Så att jag kan gå vidare och låta dig bli förhärligad genom mitt liv. Herre, vi tackar dig just nu. Vi prisar dig just nu. I ditt namn. Amen.